Hej!
Hej!
Nu är vi igång.
Ja, men det är ju sjukt. Det känns helt sjukt.
Och spännande.
Eller hur? Så då måste vi nästan säga, vi måste ju det i första avsnittet. Välkommen.
Välkomna
till våran podd.
Gränslöst och tränslöst.
Det var bättre. Med Emma och
Paulina.
Ja, men nästan. Vi kommer ju naila den där. Vi måste ju nästan ha, eller nej, vi kan inte. Vi sa väl det att vi inte skulle ha ett sånt här intro.
Nej, men nu hade vi det.
Ett provintro. Det blev så där, men jag är nöjd.
Jag är också nöjd. Jag kände att det var bra.
Eller hur?
Men sitter du i en professionell studio nu då, eller?
Det är en gammal IKEA-soffa, tror jag att det är. Full av hundhår. Och sen så har jag en soffkudde i mitt knä och på den ligger det en dator som jag har fått av dig. Och på den ligger det en blommig morgonrock och där står...
Mönstret är viktigt.
Det är mycket viktigt för att ni ska få en visuell bild om hur det ser ut här. Och på den står micken med en av Davids använda, tror jag, raggsocker på. Och du är inte framför mig.
Nej, jag är ju i the dark Skåne. Och du, var är du någonstans? Förutom då i IKEA-soffan. Var är IKEA-soffan belägen?
Den står i mitt pyttelilla hus på jul som är i Stockholm. Ett par mil utanför Stockholm City. Så vi är ju många, många mil ifrån varandra just nu. Känner jag.
Och ändå känns det som att vi är ganska nära. Liksom. Det är en spännande känsla att vi kan prata så bara är det så långt emellan.
Eller hur?
Det är rätt galet.
Nej, men det är ju så här, någon gång kanske vi kommer sitta framför varandra och podda. Det är ju inte omöjligt att det händer någon gång. Men absolut.
Nej, det har varit jätteroligt.
Eller hur? Men absolut flest poddavsnitt kommer ju vara så här på distans med väldigt många mil emellan oss. Vilket... Vi hoppas inte ska störa ljud, det borde det inte göra, men vi får väl se hur resultatet blir.
Jag tror det blir bra, jag har a good faith, liksom. jag tror på detta, jag tror det blir bra faktiskt.
Jag håller med.
Men själv, så jag har ju inte heller någon så här fin studio, va? Utan jag ligger i sängen med ett nattlinne, lutar mig över sängkanten till mikrofonen som står bredvid här, för jag har diskbrock. Så att, men jag känner att vi gör det bästa av situationen. Du med din raggsocka och jag mitt nattinne. Vi är ett bra team.
Ja, men verkligen. Alltså, verkligen. Du är ju faktiskt väldigt tapper. Det hörs inte att du ligger och har jätteont, tycker jag i alla fall.
Vad gör man inte för podden, så känner jag.
Det känns som att vi har längtat jättelänge till att starta den här podden. Men det är ju inte en så lång tid egentligen, utan det har ju gått väldigt, väldigt snabbt.
Du skrev ju bara till mig. Alltså, det är också helt galet... Och bara skrev, vi liksom inte pratat så jättemycket. Och sen så bara, från ingenstans, minns du vad du skrev? Jag minns vad jag var när jag fick det, men jag minns inte exakt vad du skrev. Det var väl typ, Nej. Det var bara rakt på, det var knappt hej. Det var typ, hej.
Ja, men det var faktiskt, alltså nu när jag tänker efter, det var faktiskt för att jag blev lite så här peppad av. Du svarade på en story när Bettan höll på att bralla. Att så här, kan det inte vara att hon blir lite störd eller att det är alltså, fölet eller någonting sådär. Jag såg det inte som kritik, men mer som så här, en diskussion om det typ. Och jag svarade och så höll vi på och skrev fram och tillbaka. Och sen så efter ett tag, ja, för det var typ direkt efter det som jag bara, vad kul det hade varit att diskutera sånt här på riktigt liksom i tal. Och inte bara i skrift stängt och hemligt på DM som det blir liksom. Ingen annan vet ju vad vi har för diskussion. Så att då kände jag bara så här, gud, det är ju Paulina jag vill podda med. Då fick jag bara sån här, gud vad kul det hade varit. Och så hade jag ingen aning om ifall du var ett dugg sugen på det. Så det var ju verkligen en chansning. Det var bara en fråga precis från ingenstans på DM på Instagram. Vill du inte podda med mig typ?
Och jag bara, ja, det vill jag. För alltså, det roliga är också att du var ju faktiskt här i somras och hälsade på. Och efter då jag hade åkt hem så gick jag så och tänkte bara, shit vad kul det hade varit att podda med Emma. Alltså jag tänkte verkligen det, för jag var sugen på att starta en podd länge. Men alltså ensam, nej det går inte. Och så finns det typ ingen människa på hela jordklotet som jag typ står ut med eller ens skulle vilja prata länge med. Men när du hade åkt hem, jag bara, det här har varit så kul. Men så vet jag hur mycket du jobbar och så tänkte jag, nej sådär nu till Sanna så frågar jag inte. Så när du frågade mig, och så jag har redan tänkt på det liksom, jag bara, ja självklart.
Det är så himla sjukt. Alltså det är så menat och det känns så himla, redan nu känns det så självklart. Det är bara så här,
ja.
Det svåra jag tycker nu är ju som sagt hur vi ska få ihop det här i avsnitt. Jag skulle ju kunna podda ett dygn i sträck tror jag. Så mycket känner jag att jag har att prata om. Och sen är frågan hur många som skulle orka lyssna på det. Så att, utmaningen är ju att komprimera alla idéer och det känns så himla roligt bara.
Men alltså jag känner ju nu att vi har ju vridit och vänt på det här. Hur ska vi börja poddavsnittet? Nu är det vårt första avsnitt. Man får ju bara ett första avsnitt. Så att jag känner att vi måste ju naila det här nu direkt. Och både du och jag tycker inte riktigt om det här att prata om oss själva och presentera oss och så. Men jag tror inte att vi har något val.
Nej.
Vi måste nu
det. Ja, alltså jag känner ju, då drar vi av det lite snabbt. Och sen kan vi återgå till att vara oss själva.
Mm.
Och jag känner ju att folk kommer ju lära känna oss. Det är jag helt säker på. För jag räknar ju blint med att jag ska lära känna dig under den här poddresan. På ett helt annat sätt.
Mm. Det är detsamma.
Men eftersom du tog upp det här så tycker jag att du får börja. Och så kan jag sitta och applådera här i bakgrunden. Över...
Åh, vad snällt. Tack så jättemycket. Det var verkligen snällt. Det uppskattas. Okej, okay. Men jag börjar.
Kör
hårt. Vi kör,
kör
bara.
Kör.
Okej, okay. Jag heter Paulina.
Okej, du är för snabb. Jag är tyst. Vi kör.
Va? Okej, vi kör. Jag heter Paulina. Jag är 27 år gammal. Bor i Skåne. Jobbar som frilansskribent. Och jag har hållit på med hästar sen jag var jätteliten. Men för 10 år sedan så bara slopade jag all dressyrträning och ridning och allting. Och bara gick helt ifrån allting och skaffade en liten shettis. Så jag bara ändrade hela min hästresa där och då. Och nu så bor jag på en gård med 3 hästar, 4 får, 5 katter och 2 hundar. Så det var ju min presentation. Och nu är det din tur, Emma. Nu får du... Presentera dig
på riktigt skånska. Jag är ju inte skånsk.
På podden.
Jag försöker ju alltid,
podden,
men det går så där. Alltså,
jag tycker det är bra.
Du vet, det är svåra frågor det här. Men jag heter Emma och är 25 år och bor i Stockholm på en av mina bästa kompisars gård. Där vi har byggt upp en lösdrift och jag bor ju förvisso inte jättelyxigt. Det låter som att... Ja, en stor fancy gård. Jag bor liksom på 30 kvadratmeter på jul. Det är så här, vi kommer in mer på det. Men med min sambo och mina 2 katter och 2 hundar. Och sen så har vi ju totalt 6 hästar här på gården. Varav 4 är under mina höbärande armar. Man bara, höbärande armar. Nej, men det var väl det.
Mm. Och just det, jag blev faktiskt inte själv heller. Jag måste ju faktiskt nämna en viktig grundsten i vår podd.
Eller hur?
Och det är ju min man. För att det är han som kommer sköta klippning och publicering och sådär. Och det var också lite roligt för när du skrev en fråga om podden. Så jag bara, ja, klart vi ska podda. Och sen så vi båda bara, men vi kan ingenting. Men då har jag en man som har utbildning inom ljud och sådär. Så han löser det till oss. Så det är perfekt.
Helt underbart. Vi älskar dig, Marcus. Tack för allt.
Det gör
klart
vi.
Klart slut.
Tack så mycket.
Nej, gud, det lät som ett... Ja, det lät slut. Som ett så här. Det här var dagens
poddavsnitt.
Nej.
Men nu har vi presenterat oss själva. Bra jobbat. Jag känner att nu är det förbi. Det är typ det värsta.
Men gud, det var lite stressande att bara så här... Hej. Emma heter jag.
Mm.
Här är en arbetsintervju. Mm.
Exakt, som i skolan.
Ja, verkligen. Som så här...
När man så går laget runt och man bara har ångest redan när de börjar.
Gud vad jobbigt det var. Men en gång är ingen gång och vi ska aldrig göra om det. Så att, nu är det avklarat.
Nej, nu är det över. Men hästarna, de är lite lättare att presentera. Vill du börja med dina kanske? Jag börjar med presentationen.
Okay.
Bara en kort så här presentation, bara, så de vet vem som är vem.
Okej.
Mm.
Då presenterar hästarna kort och koncist. Vi har... Anna, hon är ett 16-årigt travarsto. som inte har gått på travet på väldigt, väldigt länge. Utan nu så gör hon väl allt som en vanlig travest inte gör längre, kanske. Och så har vi hennes avkomma Räkan, som är en korsning mellan då travare och arab. Och han är 5 i år. Och den hästen jag skulle säga som jag kanske är mest aktiv med just nu, tror jag faktiskt. Mm. Och sen så har vi hans halvsyster Mysan, men hon är en renrasig arab, det är samma pappa.
Mm.
Och Mysan är ju då Lottas häst. Och Lottas har ju även Hilda, som är en snart 3-årig arab.
Oj, vad tiden
som ska ridas in. Ja, tiden går jättesnabbt. Så henne kommer ni säkert få höra lite, hon ska ju börja ridas in nu i vår, är tanken faktiskt. Det är helt sjukt. Tiden går verkligen snabbt. Men sen så har ju jag även Bettan, som är ett snart 11-årigt angloarabsto. Hon är dräktig med en hopphäst och ska föla i april, är hon beräknad. Och sen så har vi ju då Kopia, som även kallas Pony.
Mm.
Många blandar ihop det och tror att det är två olika hästar. Men det är samma häst och hon fyller 26 nu i april och är helt pensionerad från all träning och sådär. Så hon mest bara går och är världens gulligaste lilla häst i hagen.
Mm.
Men så det är de 6 hästarna vi har på gården.
Mm.
De jag troligen kommer prata mest om är ju Anna, Räkan och Bettan. Eftersom det är de som det finns relevanta saker dagligen för mig att prata om. Men då vet ni det i alla fall. Och nu lite enklare.
Då har vi koll på de hästarna och lite namn och sånt.
Eller hur? Nu måste vi få höra om dina.
Jag är faktiskt inte lika många. Så det är lite
eller hur? Eller hur?
Jag tar i ordningen från när jag fick dem. Alltså den häst jag fick först tar jag först. Så den häst jag fick eller köpte först var Alvin. Och det var då jag berättade om tidigare. Att jag gick ifrån den här traditionella hästträningen och dressyr och allt det. Och bara fick en knäpp och köpte en minisjättis. Så det är då alltså Alvin. Han fyller 14 i år. Liten skimmel, 76 cm hög. Har varit ute på lite kliniks uppvisningar och så. Vi fokuserar mest på trickträning och dressyr i frihet. Så vi har varit ute på lite olika uppvisningar. Sen har vi Humle. Också en shetlandsponny, lite större. Han är ungefär 1 meter i manköjd och ganska grov. Han har främst varit körponny, men han tycker också det är jätteroligt med dressyr i frihet och trickträning och så. Och sen så har jag Vidar som är en Ardenner-vallack och han fyller 4 till våren och håller liksom lite sakta på att rida sin. Vi tar det väldigt långsamt. Men det är de 3 hästarna jag har, så från väldigt liten till väldigt stor. Alltså, så har en liten rolig blandning.
Du nailade ju din hästpresentation. Jag bara skäms ju. Jag bara... Anna.
Jag tyckte din var jättebra.
Och så bara så här.
Och du har ju jättemånga bara, hästar också.
När var jag en travhäst? Man bara, så här, noll
hon bara, tack för den, Emma.
Ni kommer få, jag får bättra mig helt enkelt. Du nailade din hästpresentation. Ja. Där fick du liksom mer.
Jag tyckte du nailade din också faktiskt. Varsågod. Men nu har vi i alla fall gått igenom det. Lite svettigare faktiskt. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt. Men vi måste ju. Vad gör vi inte för våra lyssnare? Eller... Är inte det snällt av oss att vi liksom bara går ut där och gör det? Och vi har väl egentligen sagt att vi kommer väl inte ha så jättemycket struktur i våra poddavsnitt. Utan vi vill att det ska kännas och vara så som det är när vi pratar. Att vi bara diskuterar och bara flyter runt mellan olika ämnen som intresserar oss och samtidigt kanske även hjälper till med lite träningsfrågor och så.
Exakt.
Så jag i alla fall tänkte. Men för att vi ska komma igång idag så tänkte vi båda att vi ska inleda med en träningsfråga som vi har fått in till vår mail. Och vår mailadress är gtpodden@hotmail.com. Så att vi kommer nämna mer om det. Men det är dit vi har fått mejlet.
Mm.
Och vi tänkte gå och dyka rakt in på ett mejl som ni har skickat till oss och utgå därifrån.
Spännande.
Mm. Och mejlet som vi har fått in här är från Rebecca. Och hon undrar egentligen 2 saker. Dels så har hon ju fått reda på att du har dina hästar skodda. Och jag har mina barfota. Och hon skulle gärna vilja veta lite hur vi tänker där och resonerar. Och sen var det då en fråga om det här med att träna med godis. Om inte hästarna blir tiggiga och buffliga. Och hur det är med sockerhalt och sådär. Så det mejlet har vi fått av henne och det var superintressant. Och vi båda blev väldigt taggade så fort vi läste.
Ja, och framförallt så tror jag att det är en bra första fråga. För där får vi ju, väver vi ju in lite mer presentation på ett naturligt sätt. Eftersom vi båda är helt jättedåliga på att bara stolpa upp saker om oss själva och vad vi står för. Så behöver vi ju komma in i ett flow om det. Så att den där frågan kändes verkligen perfekt att börja med. Så här, redan i första avsnittet bara pang på. För då kommer vi garanterat spinna iväg en del på vägen.
Mm.
Men...
Så tack Rebecca för
eller hur? Tack Rebecca. Och tack alla andra som har mejlat också. Vi har sparat era frågor. Så att de kommer, tro mig, det kommer komma upp. I varje avsnitt kommer det vara minst en fråga som skickas till mejlen. Jätteroligt.
Mm. Men vill du börja kanske, Emma? För eftersom du har dina hästar skodda så känner jag att det kan vara lite kul att höra lite varför du har valt det och hur det fungerar för er. Så kan, jag ta lite om godis eftersom att jag är den som tränar med mest godis av oss två.
Ja, alltså det är ju verkligen, jag tror att det är egentligen mest typ, jag menar inte att Rebecca kritiserar mig på något vis, det är inte så jag tar det. Men jag får ofta vad som känns som kritik över att jag har hästarna skodda. Det fick jag aldrig förr. För då var det snarare tvärtom. När jag slutade rida med Bett så fick jag kritik från hela den andra delen av hästvärlden. Att så här, vad håller du på att flamsa runt med, typ. Men nu när jag har hästarna 100% på lösdrift och de har sällan tecken och de klipps inte. Och jag rider aldrig någonsin med Bett och jag tränar dem väldigt mycket frihet och väldigt mycket trickträning och allmänt sånt.
Där har vårt poddnamn förresten.
Exakt.
Tränslös, du är ju jätteduktig. Du rider ju ofta helt utan träns, vilket jag tycker är helt otroligt. Och jag fattar inte hur du vågar och hur du kan. Men,
men
det är lite galet.
Det har ju liksom blivit min, det är det jag tycker är den häftigaste ridningen. Alla mina hästar kan ju gå alltså, utan huvudlag och då är det ju lika dant som de skulle gå med ett huvudlag. Alltså det är ju dressyr och hoppning. Det är ju inte bara att vi kan skritta och trava och galoppera runt i en cirkel på inhägnat område. Liksom. Utan för mig är det ju viktigt att kunna rida mina hästar på riktigt med vikthjälper. Så har man ju fått höra i varje år. Min häst ska inte gå med någon hand och den ska inte gå med vikthjälper. Men då har man ju ändå varit väldigt beroende av det här huvudlaget. Och ja, för mig kändes det lite, hur ska man säga, det blev liksom en bluff när jag intalade mig själv med att jag bara rider med sitshjälperna. Men när jag väl plockade av tränsingen såg jag att så var inte riktigt fallet. Så att det var ju då, det blev väl som en utmaning för mig själv. Så att det är ju absolut oftast och mest så rider jag och tränar jag helt utan huvudlag. Och det gör ju... Ja, men just att jag tror att folk, det brukar gå så hand i hand att som typ då ska man ha hästarna barfota ifall man har levt upp.
Ja, du bytte liksom fanbase eller vad man ska säga, från att vara typ tävlingsryttare till nu har du hamnat lite mer mot liksom skogsmullegänget för att dina hästar går på lösdrift och så.
Exakt, och det är ju samma hästar så att jag tror att det blev väl lite komplext, men att jag liksom switchade ju med samma hästar från början. Det var inte så att jag köpte en ny häst och startade en ny resa, utan det var ju liksom att jag helt plötsligt gick från att ha liksom min häst, första häst Piano. Första åren så stod han ute liksom 3 timmar om dygnet i en jätteliten ruta där han knappt kunde vända sig med skydd på alla 4 ben och leddes in med kedja och sen reds han med sporrar, spö och kandar i ridhus mestadels för att sen bara ett par år senare liksom gå ute dygnet runt utan tecken, aldrig ridas med träns. Alltså det blev en sån helomvändning och jag tror att många räknade nog med att jag skulle sluta sko hästarna under den tiden då också. Så jag har ju fått mycket kritik att folk bara, men jag förstår inte, du som är så för naturlig hästhållning och du vet så här, varför har du fortfarande järnskor? Och jag har väl inte något jättebra svar på det heller, mer än att det är vad som funkar bäst för min typ av träning med hästarna. För jag är ju fortfarande det där att jag, när hästarna är igång, de rids ut mycket på asfalt och det belastas mycket. Hovarna slits mycket. Jag har provat att ha alltså, alla mina hästar barfota och har liksom gett det en ärlig chans. Och visst, hade jag haft mer tid på dygnet, då hade jag ju kunnat ha dem barfota och ha såna här barfota skor. Alltså jag vet att det funkar. Så det är inte så att jag påstår att mitt sätt är det enda som funkar. Det är bara att det är det enda som funkar för mina förutsättningar just nu.
Men om jag får flika in en sak bara. Alltså min uppfattning har ju varit att du liksom inte... Det är inte så att du är så här super för järnskor, utan snarare för att det ska bli liksom praktiskt möjligt för dig att ha de här hästarna och träna allihop, att det liksom det är det som förenklar allting och gör det bäst för er, och när hästarna ändå funkar liksom.
Ja, alltså min dröm som jag grät en skvätt när jag behövde skoräkan. Det var ju nu bara för någon månad sen. Han fyller ju 5 nu i vår. Jag hade ju hoppats att han skulle kunna fortsätta gå barfota. Men tyvärr så slets ju hans hovar och nu är inte han helt igång. Jag ska ju träna honom för, det vet ju du Paulina, men mina mål är ju att kanske starta någon distans med honom i vår. Och faktumet är ju att vissa hästar är så pass känsliga, alltså då inte under sulorna, det är inte det jag menar. Men de är känsliga för förändringar, alltså nya benskydd och sådär på bena, om man ska dra en referens. Så att jag hade ju behövt ha liksom, han hade ju behövt vara van vid att ha till exempel barfota boots som sitter bra. Och det är jag ser inget fel med det, det är bara det att eftersom de går ute dygnet runt mina hästar och jag har så pass många... Och vi inte har till exempel vatten uppdraget till liksom ligghallen och sådär. Det är inte möjligt för mig vintertid. Eller alltså, så. Det hade varit det om jag hade haft mer tid. Och då hade jag nog faktiskt inte haft de skodda. Men nu är mina förutsättningar, och det skäms jag inte för. För jag tror inte mina hästar lider av det på något sätt. Däremot så är jag nog mer för barfota, såklart. Jag ser ingen vits med att sko en häst om det inte är för... det bästa. Alltså nu som sagt, nu vill jag vara noga med att säga att det är ju såklart inte hästens bästa, utan det är ju i mitt intresse också för att kunna utan att hästen ska bli
Men så är det ju med allt liksom, även med att ha på grimma vad som helst, för att det underlättar ju för oss själva att vi ska kunna ha dem och umgås med dem.
Exakt.
Men en sak som jag känner med barfota är också att jag är ju en stark tro att typ 99% av alla hästar kan gå barfota utan att överslita, utan att få ont och allt det där. Men, och då är det ett stort men, att det kan ta liksom 1,5 år för en häst att helt ställa om till att gå barfota. Och då behöver den mycket hjälp med foder och regelbunden verkning och rätt mineraler. Och rätt, alltså, man ska ju ha den tiden och man ska ha de förutsättningarna. Allting måste stämma, och därför finns det ju många hästar som tyvärr inte klarar av att gå barfota, därför att förutsättningarna runt omkring inte är rätt. Som hästar som kanske äter mycket kraftfoder och får bli lättare ömma utan skor, eller hästar som går i en lerig hage, de får lättare, alltså blir lättare sylömma och allt det där. Så det kan vara svårt, jag förstår det till fullo, att det är svårt att få allting att klaffa. Jag tror som sagt att alla hästar, eller nästan alla hästar, klara av att gå barfota, för att det är så vridet att en häst inte ska kunna, alltså den föds utan skor, den ska klart kunna springa liksom allting utan att förstöra sig själv. Men det tar ju lång tid att vänja om, och framförallt belasta med ryttare på allt det, och så ska hovarna bli hårda nog att klara belastningen.
Ja, och förlåt för att jag avbryter.
Och vi snackar alltså 1,5 år, men ja, det är helt okej.
Men det, för du kom in på det så bra, så jag ville bara inte tappa tanken. Att det är ju faktiskt faktum att mina hästar, alla förutom Bettan skulle jag säga, hade jag kunnat rykta av. De blir aldrig ömma av, alltså jag kan rida när de har tappskor och sådär. Det är inte så att de på något sätt har kassa hovar. Tvärtom, alltså Anna har de bästa hovarna jag någonsin har sett på en häst faktiskt, på riktigt. Och alltså hon har så stenhårda hovar och är en perfekt barfota häst egentligen. Men dilemmat är ju också, som du precis var inne på, belastningen av ryttare. Och i det fria hade jag haft mina hästar på halvfart i ett halvår. Absolut, det hade inte, alltså det hade bara gynnat deras hovar. 100%, de hade inte reagerat negativt på det. Men att rida, om vi tänker när mina hästar är mest igång, mina ridvägar ser ut som de gör tyvärr, då blir det ju kanske en halv mil skritt på asfalt varje dag. Alltså, och just, och det är massa grusvägar, Och även sen, om de hoppar och tränar, då hade de behövt ha boots för att ha i brodd, för att jag rider mest bara på gräs. Alltså, och där faktiskt, hur bra barfota hästar du har, det blir halt när du ska hoppa på liksom lite fuktigt gräs och lite större hinder. Det blir väldigt, väldigt halt, så du behöver ha brodd.
Is är bättre.
Gud ja,
på is funkar bara för att det är bra, men gräs, det blir ju plant, precis som våra egna skor, det blir halt.
Så att i hagen och i det fria och i normal motion som inte är träning, det är ju helt för min skull egentligen också, men alltså uppsutten träning, då hade du ju, vet jag ju att det hade krävts att mina hästar hade haft någon form av boots eller hjälp större del av dygnet, och det är det jag inte har tid för att sköta. Precis. För att det, visst, jag hade kunnat slänga på ett par barfota boots och slänga ut hästarna här i hagen, men då hade de ju de hade fått mugg och de hade fått skav och det hade blivit fukt, eksem, alltså ni förstår ju. Och hade jag haft förutsättningarna, då hade jag nog tänkt om. Men som det ser ut nu så finns det inget som... Det väntar inte någon process på att plocka av de skorna. För jag har redan haft den diskussionen med mig själv. Och jag vet inte.
Och funkar det, så funkar det. Man får ju någonstans väga upp för- och nackdelar. För mig så var det ju väldigt viktigt att ha barfota. Och eftersom att mina hästar inte är i träning och allt det där. Alltså det var inget problem för mig att ställa om till barfota. Eftersom att jag ändå inte gjorde jättemycket. Och sen har jag färre hästar. Och jag hade bra möjligheter när vi ställde om till barfota. Och då gick det liksom. För att det övervägde liksom. Men det kostar ju också. Alltså inte pengamässigt, utan... Alltså det kostar ju att lägga den tiden och det engagemanget, och framförallt om man har sämre förutsättningar med hästar som kanske rids väldigt mycket eller som översliter eller snesliter. Alltså som sagt, det kan ta alltså flera år, och då får man fråga sig, är det värt då? Till exempel för, inte dina hästar, men hästar som är ömma.
Exakt.
Om de nu fungerar med skor, är det värt att de går runt och har lite halvont för en bra sak i ett år? Alltså om, till exempel om de börjar bli till åren och så, är det värt det då liksom? Så att jag förstår helt och hållet den andra sidan av myntet, fast jag är väldigt så här barfota. Men jag förstår liksom att det är inte alla som kan, vill eller ens har råd. För alltså det kräver ju mer omvårdnad.
Exakt, och sen så är ju fakta att det kommer ju komma en utveckling där, det vet ju jag. Men idag så har man ju mest hjälp ifall man använder, som jag har ju tyvärr haft väldigt mycket oflyt med konstiga skador och problem. Och jag har ju sett hur enkelt det är. Det hade säkert gått att uppnå det med typ barfotaverkning också. Men hur enkelt det har varit med vissa specialskor och beslag för att underlätta för hästen och få en bättre förutsättning i kroppen i min typ av träning och erfarenhet. Som sagt, jag har säkert missat mycket, men jag har ju sett det med egna ögon vilka underverk det har gjort på vissa av mina hästar med bara en liten justering i en sko, och så har den slit så vi har kunnat bytt skon utan att hoven har påverkats överhuvudtaget tills hästen är i balans och allt är fint liksom. Och samma som vår äldsta ponny Kopia, hon är 26 och man kan ju tycka så här, hon går aldrig utanför hagen i princip, och folk bara, men gud, så här, lägger ni pengar på och sko henne. Hon är skodd runt om. Och det är ju, hon har ju en kraftig hovbroskförbening på alla fyra. Vi har provat många gånger att plocka bort skorna, för man tänker, som sagt, en jättegammal ponny som går i hagen, alltså, hon behöver ju inga skor. Hovarna reagerar hon ingenting på, men hovbroskförbeningen blir faktiskt sämre. Och hur man kan, alltså hon belastar, det tar hårdare på henne. Nu har hon alltså skor som är helt anpassade efter hennes hovar, och har inga problem eller synliga smärtor från den här hovbroskförbeningen. Och jag kan inte svära på att det är skorna som är allt. Alltså vi hade säkert kunnat hitta. Men när jag har sett att det är en enkel lösning.
Men om det fungerar nu då?
Då känner jag bara så här.
Alltså är det, och låt oss säga nu att ni hade satt henne barfota. Hon hade mycket väl kunnat bli bättre om ett år när hovarna har anpassat sig. Men är det värt den smärtan och den risken och när hon nu funkar?
Ja, det vet man ju
precis.
Inte.
Precis. Ska man hålla på, då kan hon inte bara få gå runt och ha det så som hon är van vid, så att hennes kropp fungerar optimalt för henne just nu. Och det är därför det inte bara är svart eller vitt. Det är inte bara jag vill ha min häst barfota, jag vill ha min häst skodd. Alltså det finns ju mycket djupare och mycket svårare dilemman med det.
Ja, och verkligen. Jag tror ju alltså, som en person som mig som har gått ifrån allt det mesta traditionella hästhållningen och hanteringen, så blir jag ändå så här, men tror inte folk att jag har vridit och vänt på det här i mitt huvud, att jag slåss med den här tanken ganska mycket, och tycker är lite jobbigt.
Den dagen det blir möjligt.
Ja, absolut. Jag är ju som sagt 100% för barfota. Alltså jag tipsar alla om att testa det. Alltså om det, man har problem med hästar som är skodda. Har ett problem, gå tillbaka. Alltså ta bort så mycket du kan istället för att lägga till saker. Så det är min grundfilosofi med hästar. Alltså om de får inflammationer i leder eller kota. Alltså du vet, du måste ju plocka bort saker, inte lägga till saker. Det är ju troligen att du har tränat för mycket eller belastat för mycket. Alltså jag tror ju mer på att ta bort grejer än att lägga till. Så att, som sagt, därför jag grät mycket inombords när vi tog beslutet att slå på Räkan skor. För jag hade hoppats att han skulle gå barfota jämt. Alltså, och det är möjligt att jag kommer tänka om just honom framöver. Men det får vi se. Nu så...
Man får ju ta det från där man är ny.
Exakt.
Liksom, och vad man har för förutsättningar ny.
Och jag är ju heller inte kunnig på det sättet. Jag är faktiskt ganska kunnig på skor och verkning ut efter att sko en häst. Men har däremot ingen kunskap om korrekt barfotaverkning och hur man kan hjälpa en häst på vägen. För jag har sett, och som du berättade också, flera fall där också det inte har varit kunniga folk som har verkat hästa barfota. De har ju verkligen lidit alltså, när man har plockat av skorna. Och det, därför så... Den dagen, jag är så intresserad av hovar och hästar i allmänhet, så det kommer säkert en dag när jag vill gå kurser och har tid med det. Liksom. Och då kommer man garanterat dra den här frågeställningen i huvudet både en och två vänder till. Det är jag helt säker på. Så att jag är ju...
Men alltså, det som i grunden i allt det här är ju att det funkar för dig att ha skor.
Det funkar
och
bäst.
Och det funkar
idag
för mig att ha barfota.
Exakt.
Liksom.
Exakt, och jag avundas dig lite faktiskt. Jag gör det. För att det hade känts bättre rent generellt i hjärtat, även om jag absolut, det vill jag verkligen poängtera, att jag skäms inte över att ha dem skodda, för då hade jag ju inte börjat prata om det.
Nej, det ska du inte göra heller.
Men jag tror ju också, precis som du, att alla hästar kan gå barfota. Det är ju bara vi som sätter stopp för det, så man ska inte skylla på att hästarna är avlade fel och hovarna inte funkar. Alltså, jo. Alla unghästar går ju barfota innan de ska ridas in. Rent generellt i hästvärlden. Det funkar alldeles utmärkt. Liksom. Så att jag tror ju också 100% på att du kan inte snacka bort det och säga att det är hästarna som är problemet. Det är ju att, som jag har berättat nu, det är ju jag som väljer att inte göra allt i min makt för att ha dem barfota.
Eller belasta hovarna mer än vad de själva klarar av. Alltså, det är ditt val liksom. Precis som att det är mitt val att göra det också. Så, och det gör jag också. Men då använder jag ju hovskydd. Men eftersom att jag kanske har en häst i träning i taget. Och jag har dem precis utanför dörren. Och jag har stall med... Alltså, man får se efter vad man har för möjligheter. Och hur det funkar. Och ja. Så att, om vi ska sammanfatta våra tankar egentligen. Så är det väl att ingen är väl anti någonting, utan att vi båda försöker göra det som är bäst för våra hästar och var vi är i dagsläget.
Exakt, exakt. Men jag får nog som sagt ta mer kritik av den skaran av hästfolk i alla fall. Medan majoriteten av mina gamla riktiga hästvänner, alltså sådana som inte är sociala medier utan folk jag faktiskt känner, de tycker väl kanske att så här, men varför pratar du ens om det här? Det är klart de ska vara skodda, du rider ju och hoppar och sådär. Så att där får man ju, det är ju lite jobbigt att vara mitt emellan de här hästvärdena. För att det känns som att det blir aldrig riktigt bra åt vilket håll som helst, utan det ska alltid vara någon ifrågasättande underton liksom, i vad man gör. Kan man inte bara kan inte alla bara försöka göra det bästa efter sina förutsättningar och jag vet inte. Jag försöker i alla fall vila och ha en trygghet i det, att jag gör allt jag kan för att mina hästar ska leva ett så naturligt liv de bara kan i stimulerande hagmiljö. Ordentligt stora ytor. Mina hästar har alltid fri tillgång på grovfoder. De har inga slow feed nät. De har inga begränsningar. De är fina i hull. De mår bra. De får allt de behöver. Alltså, så jag försöker ju liksom... Det har ju jag lagt mer krut på. Jag lägger mer krut på att ha dem så här. Alltså, och underhålla den delen av det naturliga livet. Tyvärr så jobbar jag heltid. Liksom. Så att jag kan ju inte göra allt jag egentligen vill. Och det är jobbigt. För att det hade varit fantastiskt ifall jag verkligen hade kunnat lagt all vaken tid på att bara bli en bättre hästmänniska mot mina hästar. Men vissa saker, som typ skorna, där har jag tagit den enkla vägen. Och det får man ju stå för då.
Men man får ju göra, det måste ju gå ihop också. Och gällande vilken typ av folk och så, du är liksom mitt emellan typ tävlingsryttare och skogsmulle. Och jag säger, jag vill bara poängtera att jag säger inte skogsmulle som något nedsättande, eftersom att jag själv anser mig vara en extrem skogsmulle, utan bara att det är kanske den typen av hästmänniskor som är mer benägna att ha sin häst på lösdrift och rida ut i skogen och ha den barfota och ha fri tillgång på foder, kontra tävlingsryttare som kanske är mer, det är mer vanligt att hästar står uppstallade och att de har skor och klipps och allt det där. Så jag använder inte det för att sätta någon liksom speciell betoning i det, utan bara för att visa vilken typ av hästmänniskor jag menar. Och jag är ju helt inne i, alltså jag är skogsmulle ut i fingertopparna medan du ligger mitt emellan, så jag förstår att du får liksom pikar både från höger och vänster. Men så det är faktiskt skönt, för att jag får inte det. De på tävlingsmänniskorna, de vet ju om jag är liksom, jag har gått alldeles för långt därifrån. Det är inte lönt att
nej att verkligen prata med mig. Det blir ju, du har ju kommit ur den zonen liksom på bara gott. Jag tänkte säga på gott och ont, men det finns nog inte så mycket ont. Jag tror inte du saknar så mycket, om jag får ta orden
med
din
mun. Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag är faktiskt nöjd. Men det sagt, så man måste ju kunna få ligga mitt emellan också. Man behöver inte bara liksom, jag har gjort ett val och inte tävla och allt det där, men man kan ju göra både och det visar ju du att det går alldeles utmärkt. Så man behöver ju inte heller falla i de här facken att antingen är du det ena eller så är du det andra, utan jag tycker du kan få göra det som känns bäst.
Exakt, men alltså jag känner ju faktiskt nu, det är jätteintressant. Gud vad jag känner att det är kul att prata egentligen om allt som rör hästar. Men nu så tycker jag ju att vi borde gå vidare till den andra frågeställningen som Rebecca skrev i sitt mejl. Och det är ju faktiskt en fråga som du kommer kunna svara på betydligt bättre och mer än vad jag kan, eftersom det är mer ditt ämne.
Mm.
Och det var ju om godisträning och om det passar alla hästar. Och hur man ser på sockerhalt, alltså att de får i sig extra, massa extra än vad deras foderstat har. Och vad var det mer? Jag kommer inte ihåg.
Det var också om de liksom blir tiggiga och buffliga och liksom om det kan vara skadligt och farligt att träna med godis, tror jag att tanken var. Och jag har ju som sagt tränat med godis, och nu snackar vi alltså mycket godis, i 10 år nu, så att jag känner att jag har ändå erfarenheten att kunna ta hål på några av myterna som finns där. För att tyvärr är det så, i alla fall när man tittar på de som tränar mer traditionellt och konventionellt, att godis ses nästan som någonting lite smutsigt och lite fuskigt, att om du använder godis när du tränar din häst, då är det liksom inte riktigt lika bra. Och jag tycker det är jättetrist att det är så. Framförallt att folk fortfarande går på den här myten att man ska inte handmata hästar, för då börjar de bitas. Och man måste visa vem som är ledare. Och man matar dem med godis så förstörs det. Och ja, alltså, i takt med att ni lär känna mig här när jag pratar med Emma, så kommer ni förstå, ni som lyssnar, var jag ligger i det och hur jag liksom har klivit väldigt långt ifrån det här med ledarroller och dominans och så. Men när man tänker på att mata med godis när man tränar, så är det ju så att alla hästar äter. Det om vi snackar liksom vad hästar är och gör tillsammans med oss människor, så är det ju varken särskilt naturligt att sätta på en sadel, att sätta på skor, att ens ta på en grimma, att jaga dem i cirklar som vi gör när vi longerar. Alltså ingenting vi gör med hästar idag är ju naturligt. Och det är helt okej, men man måste vara medveten om det. För att det blir lätt så att man pekar på dem som gör godis och säger, men gud, det är inte naturligt att mata sin häst med godis. Det är liksom...
Eller hur?
Men det är inte mindre naturligt än någonting annat, snarare mer. För att hästar lever för att äta. De ska ju födosöka nästan alla dygnets timmar och äta. Och det är liksom, varför inte utnyttja det till vår fördel? Och då finns det sån här myt om att om du matar en häst ur handen så kommer den börja bitas och den blir bufflig och den glömmer vem som ledaren är. Och jag tycker snarare tvärtom, att du får ett närmare kontakt med hästen när du gör det rätt. Men självklart är det rätt också att det kan bli farligt. Har du ingen koll på vad du gör och du belönar fel beteende omedvetet, då kan du definitivt få en häst som både blir arg och bufflig och bits. Men så är det ju egentligen med all träning. Gör du det fel så blir det inte bra. Och jag tycker inte att ge godis är något undantag där.
Nej, det är väldigt konstigt. Alltså, egentligen knappt kan säga att jag tränar med godis eftersom ingen bas ligger i godis. Är ju verkligen motparten. Men jag tycker det är så sjukt konstigt att det ifrågasätts mer med positiv förstärkning och då alltså med en godis som förstärkning än vad det gör med väldigt hårda traditionella metoder. Det är väldigt, väldigt konstigt i mitt huvud. Alltså visst att du själv som person väljer att avstå från en träningsform eller ha en större bas i en annan eller du tycker något funkar bättre och är tydligare och du är tryggare i det. Men att kritisera särskilt någon som dig, Paulina, för de som kritiserar dig vet ju vem du är, de har sett hur du jobbar med dina hästar, alltså även om det bara är på Instagram så ser man ju ändå.
Mm.
Att du har ju lyckats lära dina hästar saker som många bara kommer kunna fortsätta drömma om. Det är inte säkert att alla kommer komma dit på riktigt. Alltså, och du jobbar med alltså, de svåraste skolorna och rörelserna som år av tryck och eftergift kanske ändå inte har nått fram till. Liksom. Och att det är fine på något sätt om någon hade frågasatt dig om du aldrig kunde visa ens en häst som var hanterbar eller trevlig. Alltså om det var så. Men det är så förvrängt att ligger ju i att många är imponerade i vad du gör. Det är ju därför de ifrågasätter en, alltså, ja, jag kan bara inte förstå det. Det är väldigt konstigt att ifrågasätta något som inte på något sätt är taskigt mot hästen. Liksom.
Och det är inte, alltså, tittar jag på mina hästar så visst, Humle kan gå fram och slicka på min jackficka och kanske försöka liksom så. Men grejen är att det gjorde han innan jag började träna honom. För att han stod på ridskull innan han kom till mig. Och där har de förmodligen handmatat honom och så. Men att jag skulle skylla det på godis, det är helt förvrängt. Det är träningen som ligger bakom. Har du lagt en bra grund för i hur du ger godis, när du ger godis, vad för typ av godis du ger, då blir det inga problem överhuvudtaget. Vidar har alltså fått så mycket godis. Jag har haft honom, det är mina denner som jag pratade om innan, han fyller 4 till våren. Jag har haft honom sedan han var 7 månader gammal och känt honom sedan han var 3 veckor gammal. Han har fått så mycket godis att det har sprutat ut ur öronen på honom nästan. Och jag vet ingen som är mer respektfull kring mat än honom. Han skulle aldrig gå fram och liksom nafsa eller någonting. Och så fort godispåsen kommer fram så står han liksom still bredvid mig, huvudet rakt fram och väntar på att jag kommer med maten till honom. Och alla hästar kan bli så duktiga kring mat. Och det liksom borde vara en självklarhet att man jobbar på det först. Men så blir det lätt att någon har läst här, träna med godis, det är bra. Så går de ut i sin häst. Och så gör de det inte rätt och så blir hästen jättebufflig och då direkt så skyller man på metoden istället för kanske sig själv och sina egna brister. För jag har också gjort många fel och det syns också på mina hästar. Man ser vilken häst som jag har varit mest konsekvent med. Och jag vill mest bara slå hål på den myten att hästar automatiskt eller per automatik skulle bli buffliga och tiggiga av godis. För jag tycker snarare att de blir mer... Eftersom att jag har tränat mycket utan godis också med ganska hårda metoder innan jag skaffade Alvin, min minisköttis. Så jag har erfarenhet av båda två och jag kan bara säga att arbetsmoralen och glädjen hos hästarna den kommer från ett helt annan planet nästan. När man ser att de gör detta för att det är någonting de brinner för, att de älskar att få den här belöningen. Men att de ändå inte bara gör det därför. För att om det hade varit så enkelt att godis är fusk, för det är många som tycker det att det är en genväg. Men då kan jag ju utmana vem som helst. Bara, men ta lite godis med dig ut i hagen så vill jag se din häst göra det här som du anser att mina hästar gör på fusk.
Mm.
Jag vill gärna se din häst göra piaff helt lös, utan spö, utan ryttar, utan träns. Jag vill gärna se dem typ sitta och allt det där. För om det bara är godiset som är drivpunkten där, varför gör inte dina hästar det nu då?
Mm. Mm.
Alltså de som jag utmanar liksom. För det är ju jättemycket träning som ligger bakom och det är ju hästarnas eget driv. Godiset har en stor del, absolut. Mina hästar skulle inte vilja prestera om de inte fick en belöning eller lön för det, absolut. Men det är inte det som är drivkraften, de älskar att göra det. Det blir liksom nästan beroende för de kallarna, att de vill träna och visa upp sig och det kommer liksom, det blir en god cirkel av det hela. Mm. Att det börjar med driv för godis och sen finner de glädje i rörelsen i sig och så går det runt. Så det är också någonting som jag brinner mycket för och jag vill liksom att man innan du går ut och tränar med godis så gör lite research och ta reda på vad som krävs. Se till att du väljer rätt godis. Och vilken situation du ger det. Så att det är inte farligt. Det är inte sämre än att träna med tryck. Det är inte fusk. Det är ingenting annat än en väldigt bra motivation. Så det skulle jag säga. Sen skulle jag också kunna gå in på, jag vet inte vad du tycker om jag ska ge några mer konkreta tips kring hur man börjar och någon bra grundövning kanske, eller om du vill flika in med någonting först.
Nej, alltså jag tycker det är så intressant att lyssna på. Jag tycker det är så kul. Och det här är ju något som vi 100% kommer återkomma till. Säkert i varje avsnitt.
Ja.
Alltså det skulle inte förvåna mig. För vi har ju så mycket... Alltså det finns så mycket infallsvinklar åt alla håll och kanter. Och jag tror inte det finns heller något rätt och fel. För det beror ju, precis som du säger, beror ju på hur du har tränat det från början. Som mina hästar, alltså det hade varit så kul. Inte på något sätt för att så här... utmana, utan bara för lärandet. Mm. För om du någon gång hade kunnat komma hit till exempel och testat och träna, du vet ju vad mina hästar kan, alltså vad för tricks de kan, det är ju väldigt mycket likt dina, du har ju nog ännu lite mer på meritlistan, men alltså du vet, mina hästar kan ju allihopa såna här de vanligaste tricken, stegra, gå lite på bakben, ligga ner, buga, spanskritt, alla de här vanliga som de flesta känner igen när man säger trickträning. Det hade varit så kul, för de hade ju inte förstått. Och de hade inte motiverats, de hade säkert tickt massa god... Alltså förstått, blivit frustrerade av det. Bara för att det är ju... Jag har ju inte lagt någon krut på att lära in en specifik belöning för varje trick de utövar. Medan dina hästar är ju betydligt enklare för mig... och komma in, för där vet jag ju så här, jag kan prova lite med kroppen och dina hästar är nog mycket mer förlåtande för att de får ändå sin belöning. Kanske om jag får jobba med dina hästar, jag har ju gjort det och det är jättehäftigt, då är det ju verkligen, hur ska jag förklara, det låter så konstigt, förstår du vad jag menar Paulina? Men att jag kommer ju ge dem, för det vet jag ju, att dina hästar har ju, det är ju deras belöning. Efter liksom, jag kan ju stå där och flamsa och de erbjuder ju massa saker och så kan jag belöna lite vad som helst och då, alla är nöjda och glada liksom. Det är ju så, det blir ju mycket mer kravlöst och egentligen enklare för hästar, för jag såg någon faktiskt på din Instagram, några kommentarer om så här, det var på Humle, ett av dina senaste klipp.
Den senaste videon.
I flödet där du skrev så här, jag bad om trav men han började piafera istället och han fick belöning för det. Då var det ju någon som, det kändes inte heller som kritik så, men som bara frågade typ, blir det inte förvirrande för hästen, alltså att du belönar för något du inte har bett om? Men där kan ju till och med jag som bara träffat dina hästar två gånger någonsin säga att 100% nej. För det handlar ju inte om det. Alltså jag bad ju också Humle om något specifikt och han gjorde något annat och jag belönade och han var inte det minsta alltså förvirrad eller blev frustrerad över det, tvärtom. Han tyckte det var helt kul att jag faktiskt var med på hans idé istället för att bara fortsätta på min idé liksom. Och sen gjorde vi ju, alltså sen blev det ju galopp som jag hade föreslagit efter det liksom.
Efter han fick visa sin idé som han var sugen på liksom.
Exakt, exakt. Och det är ju helt fantastiskt. Men det ska vi ju också då faktiskt kanske... Med dina hästar känns det så enkelt och självklart. Men du har ju kommit väldigt, 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 väldigt långt. Så jag fattar ju att för någon annan är det ju faktiskt möjligt att deras hästar hade blivit jätteförvirrade om du försöker lära in någonting.
Absolut.
Och så belönar du lite allt möjligt.
Men då är det också inlärningsfasen. Det är också viktigt att säga att allting som håller jag på att lära in någonting nytt, då går jag inte plötsligt och belönar en massa annat, utan alltså, det är också en sån grej som är svårt att förklara bara via ett Instagram-klipp. Alltså för att jag har haft Humle nu i, vad blir det? Sju år tror jag snart. Eller åtta eller sju år. Och när vi tränar i paddocken, alltså jag tror folk har lite svårt att se det för att de är så vana vid det här konceptet att du är ledare, du säger åt hästen att göra någonting. Det är liksom så all träning är baserad på det. Det är liksom där allting utgår från, vare sig om du rider, kör, tumkör, promenerar, vad som helst. Då är det du säger någonting, hästen ska lyssna. Men när jag tränar i paddocken så är det inte så. När mina hästar är lösa, vilket de är på typ 98% av alla våra träningspass. Jag har inte ens ett spö, jag har ingenting. Mm. Ingenting, bara godis med mig. Då fungerar det inte så. Vi har inte det upplägget jag och mina hästar. Och det är någonting som vi gemensamt har kommit fram till. Och allting är väldigt flytande. Att vi båda två, jag och min häst alltså, tillsammans leker rundor och plötsligt så är det jag som får ett förslag igenom. Jag säger, kan du inte göra så här? Hästen bara, ja men det här var jätteroligt. Och sen så hästen bara, men jag skulle vilja göra det här. Att vi hela tiden flyter mellan vem det är som för. Mm. Det blir nästan som en dans, att ibland för hästen och jag följer med. Och ibland så är det jag som för och hästen följer med.
Det var jättebra beskrivet. Mm. Alltså, det var typ vad jag tänkte i mitt huvud men inte hade någon bra beskrivning på. Men det är ju 100% så. Alltså, och det är ju det man måste förstå då, att hästen och du är ju båda lika medvetna och gränserna finns ju fortfarande. Det är ju inte så att någon av dina hästar...
Och de har ju funnits där, vi har ju byggt upp detta liksom, över flera år. Vi börjar ju inte här.
Nej, och alltså, det är bara för att du ber Alvin att stå still och han stegrar sig, så blir ju inte det för dig en farlig situation, eftersom Alvin skulle inte stegra dig i huvudet eller du vet, stegra på dig.
Han skulle aldrig gå nära mig.
Men till exempel Betta.
Och jag kan säga nej, det är också viktigt. Det är också, jag kan säga nej med honom och då får han lov, för jag vet om att skulle det behövas så ett kommando från mig så lägger han av liksom. Och jag skulle aldrig lära honom stegra. Och sen uppmuntra honom och låta honom visa det om jag inte var helt säker på att det inte skulle bli farligt och att han får lov att göra det liksom.
Nej, men det är ju som jag...
Och det du skulle säga om
Bettan. Ja, Bettan är ju en häst som jag... Jag har ju ridit in henne själv och tränat henne sedan hon var 2. Hon blir ju 11 nu. Mm. Så att jag kan ju verkligen inte skylla på någon annan. Men när jag började jobba med Bettan så var jag väldigt inkörd i traditionell ridning. Hon skulle bli en tävlingshäst. Det tog jättelång tid att rida in henne. Vi höll på och hade longerlina på när hon skulle trava första gången. Och det var hon hade panik och det var pannkaka. Det kan vi återkomma till någon annan gång. Men hon har ju liksom väldigt tydligt blivit hanterad som en blivande tävlingshäst. Liksom. Och då har det ju varit så här basic. Hon är ganska på, hon är ganska tuff och en extremt kreativ häst. Alltså, hade du haft Bettan i några år så hade hon nog varit en cirkushäst av inget dess lika. Alltså på riktigt, det finns inget.
Men då har ju fokuset legat där. Ja. Liksom. Det är bara man placerar
100%,
fokuset.
Men hon har precis allt som krävs. Hon är superkreativ på allt. Och älskar att göra...
Hon är så vacker också.
Allt.
Hon har så mycket utstrålning.
Ja, men hon har ju liksom ändå fått, även fast... Ja, en del av mig vill säga, men jag tror nog ändå jag alltid har behandlat henne med mycket, mycket respekt. För att jag har provat. Det funkar inte att tvinga henne eller fysiskt hålla fast henne. Alltså, hon är världens enklaste, snällaste häst. Men uppstår ett problem, då kan du inte vara hård. Alltså det går, hon slår tillbaka. Värre. Hon har ett väldigt starkt psyke. Det är ingen häst som viker ner sig för någon. Liksom. Det gör hon inte. Och jag har provat att försöka sätta mig över henne. Det är jag som är ledare, jag som bestämmer. Men det funkar inte. Men så är det ju så att hon är ju så här, du vet, hon lever ju här ute lite som att ja, men jag är ju drottningen här. Och det är helt okej. Jag tycker det är helt fantastiskt att hon har sånt självförtroende. För man vill ju att hästar ska ha självförtroende. Men idag hade jag gått ut med en hel påse godis och sagt så här, om du gör något häftigt här så kommer jag bara mata på med godis. Då hade hon matat på utan dess like, men det hade kunnat bli farligt. Och visst, det går ju absolut att träna. Hon är ju jättesmart. Det vill jag ju trycka på. Så det är ju inte så att hon...
Men då har ni ju ingen grund.
Vi har ingen grund.
Ni har inte bestämt några regler än. Liksom.
Och då
blir det farligt.
Att jag menar, hon är inte jättestor, men hon är ändå 58 i mankhöjd. Och stegrar hon, och dessutom stegrar hon och tycker så här, men jag borde ju få belöning för det här nu. Sen kommer hon lite närmare, stegrar igen. Det handlar inte om att hon på något sätt vill köra över mig. Det är ju bara att vi inte har...
Hon försöker
hon vill ju ha något kul av det. Eller om jag står passivt, då blir hon så här, hallå, kom igen. Ni har ju sett att hästar leker med varandra i hagen. Då finns det ju två alternativ. Träna in godisträningen jätte konsekvent och noga. Vilket jag idag inte har tid och energi med, för så mycket håller vi inte på. Liksom. Hon är glad i det andra hon gör. Eller börja straffa henne i ett sånt läge. Det vill jag inte heller. Så där gör ju jag den enkla vägen. Jag undviker det ju. Och går säkert miste om massa häftigt som hade gått att lära henne. Alltså,
Men ditt fokus ligger ju inte där.
Det är inte idag i alla fall.
Och det är ju det som man måste liksom... Nej, och då känns det jättedumt att ni ska gå igenom allt det för någonting ni kanske gör någon gång varannan månad. Alltså, allting jag gör med mina hästar, det är ju det. Alltså, jag har ju det är ju mitt huvudfokus med hästarna, det är träning i frihet. Och när jag menar frihet så menar jag liksom utan tryck, positiv förstärkning och allt det där. Och då har vi ju gått igenom reglerna, men man kan ju inte gå ut, precis som du säger, till en vanlig... Nu gör jag så här, ja, citationstecken med fingrarna. Vanlig häst. Och sen bara säga, bjud på vad du vill. Jag belönar allt. Det funkar ju inte heller. Så att det är viktigt att man... Där kan ju godis bli farligt. Och jag som själv har min ardenner. Han har ju olika spelregler, eller vad man ska säga, jämfört med min lilla minisketis Alvin. Mycket på grund av storleken. Ja. Därför att det kan bli farligt. Så att där Alvins grundbeteenden kanske är... Att han kommer nära och visar upp sig, så har jag fokuserat mer på vid att han ska hålla avstånd, stå still och sänka huvudet lite. Det är det som är liksom dit han går när han blir osäker på ett trick. Då vill inte jag att han plötsligt börjar stegra. Nej, liksom.
Vilket Alvin får göra.
För det kan ju Alvin göra. Exakt. Så där man får ju välja vad man lägger som bas och grund. Och det går ju att forma så fint med godis om man använder det som fokus då. Med hur hästen ska bli, vad som ligger i grunden och vad som först kommer upp om hästen är osäker. Och alla mina tre hästar har olika beteenden som är deras sån default, brukar jag kalla det.
Mm.
Alltså det som ligger, det som kommer först. Ja. Om hästen inte vet någonting, det som liksom snap kommer direkt. Och för Alvin så är det spansk skritt, stegra och sitt. De tre gör han om han vill ha godis, inte förstår vad jag menar eller typ tycker att jag är jättetråkig. Humles är ju flema. Han ler upp med läppen. För jag kan inte ens ta en bild på den här hästen längre. Det går inte. Han får han syn på telefonen så åker hans läpp upp. Så att är han osäker på någonting, vill ha godis, vill ha uppmärksamhet. Han kan bara vilja bli klappad. Så står han där och flemar. Och på vidare, hans beteende som jag har jobbat jättehårt på grund av att han är så stor. Och på grund av att han inte förstår att han är så stor. Och för att han har typ... Han tycker om att vara nära. Mm. Det har han velat sedan han var liten. Och det gör han med skettisarna också. Så därför har jag lagt mycket, mycket fokus på ta ett steg tillbaka, stå still, vänta. Så att om han är osäker på någonting, då stannar han och står.
Mm.
Så att folk inte bara tror att jag belönar allt, utan att det finns en tanke bakom. Och det har faktiskt varit välplanerat. Och att jag i varje häst lyfter fram det som passar just dem. Så när Vidar blir äldre kanske... När han blir äldre och mer medveten om sin storlek, då kanske jag börjar träna på stegra och så. Men jag vill inte göra det nu, för att jag vet om att han kanske vill visa det för mig en dag när jag inte är beredd.
Exakt.
Och så kan det bli farligt och då måste jag säga nej. Och det är inte rättvist att jag ena dagen säger du får visa det här och sen andra dagen säger nej.
Men det här är ju faktiskt ett jätteviktigt ämne att redan nu säga. För det är, jag vet att många som lyssnar på den här podden kanske gör det för att de vill börja med trickträning och hur ska man börja. Mm. Och det som du säger, fast lite annorlunda, min erfarenhet är också att det första du lär in är just trickträning. Alltså så, oavsett förstärkning på det. Men alltså mina hästar kan ju säga, eftersom de bjuder på tricks lite likt vad dina gör. De har ju inte bara fått en negativ förstärkning. För att när jag går ut i hagen, alltså det är ju inte så att jag pressar dem på något sätt. Utan när de kommer upp springande till mig för att visa något, för att få uppmärksamhet eller någon form av, alltså, bekräftelse. Så det är ju en positiv förstärkning i grund och botten, även om det inte är exakt samma sätt som du har gjort det på. Och inte med,
en positiv
inte med
förstärkning
allt.
Är ju att du lägger till någonting de gillar. Exakt. Och det kan ju vara vad som helst. Det kan vara röst eller någonting. Bara de uppskattar det, så gäller det.
Exakt. Och där, det jag har märkt med alla hästar jag har tränat och lärt in tricks med är verkligen att det första och även sen det senaste du har befäst och jobbat med är ju det du kommer behöva räkna med kan komma i situationer där du ber om något. Alltså något annat och ska lära in något nytt.
Inte förstår. Exakt. Och
och därför så mycket försiktig ska man vara och börja med skrapa med hovar, spanskritt och stegra, som de flesta är mest intresserade av.
Precis.
Men just, jag har sett så många hästar, alltså så många, där man har lärt dem att vifta med frambena och de står frenetiskt och bara sparkar med frambena, vare sig det är en människa i närheten eller på stallgången. Eller, alltså, och det är så onödigt, för det blir ju en stress för hästen också, tror jag. För det, just skrapandet med frambenet är ju faktiskt ett sätt hästarna kommunicerar, och det är tyvärr inte alltid ett positivt sätt. När de, alltså,
nej, de gör det oftast när de är frustrerade också, så att det kan ju föda
exakt.
Det.
Exakt, om jag står och tittar ut i hagen, jag kan se flera av mina hästar börja, om de inte blir framsläppta till höhäcken på en gång, alltså de börjar krafsa med ingen människa i närheten. Men och, ni vet ju precis. Hur hästar kan vara som står på box, de står och krafsar för att de vill ha mat, även fast ingen har lärt in det någonsin. Men så att man ska ju tänka på vad ett beteende faktiskt betyder för hästen, även om du har lärt in det och tror att du bara ska göra det på skoj och för att det är kul och på för hästens skull. Men vissa hästar till exempel, ber du dem att stegra, alltså jag tror helt ärligt att de skulle kunna känna att det är ett hot och att du vill att de ska, alltså om du gör det fel, jag har ju sett hur många börjar träna, alltså att du triggar ju hästarna till beteenden om du inte vet vad du håller på med, som inte är gynnande varken fysiskt eller psykiskt för omgivningen också liksom, och för hästen. Så att jag tycker vi kommer ju komma in på olika trick och hur man lär in, det är jag säker på faktiskt. Och det är nytt för oss. Vi har ju aldrig gått in på sånt riktigt på Instagram, någon av oss.
Nej.
Men så här i tal så känner jag mig mer trygg, för att då kan man verkligen förklara bakgrunden och tankarna och allt förjobb som faktiskt krävs för att lära in något på ett bra sätt. Som till exempel stegra, som de allra flesta vill lära sina hästar, vilket jag faktiskt inte förstår. För det är ju...
Och jag undviker ju det. Ja. Jag har haft vidare i snart 4 år. Eller jag har 3,5. Och jag vet inte om jag någonsin kommer lära honom det. Visst, det är coolt, men det ska vara rätt häst i rätt trick och det ska vara vid rätt ögonblick och på rätt sätt. Och det är därför jag blivit så frustrerad när alla bara, hur lär man hästen att stegra? Jag bara, du börjar felande.
Ja, verkligen, verkligen. Och det låter så sorgligt, men sant, tyvärr. Jag har aldrig någonsin gått en kurs i trickträning. Jag har aldrig följt någon, alltså du vet, läst någon bok eller kollat på. Aldrig. Allt jag har lärt mina hästar har jag lekt fram. Och komiskt nog, alla mina hästar kan ju stegra på kommando, både uppsuttet och avsuttet. De har lärt det sig på helt olika sätt. Och de har helt olika kommandon. På riktigt. Många tror att det är så här, samma inlärningssätt, samma kommandon. Samma med ligg. Helt olika inlärningssätt. Helt olika kommandon för att få dem att ligga ner. Och det tyder ju rätt tydligt på. Jag är samma person med mina hästar. Och det har ju varit att i just rätt tillfälle bara blev det så självklart. Och då visste jag, antingen så fick jag bara beteendet eller så visste jag precis hur jag skulle göra för att plocka fram det utan att ha haft någon bakgrund i trickträning. Så att det låter sorgligt kanske, men behöver du fråga hur du lär in ett trick så är du nog inte redo för det.
Nej, jag tycker det är bättre att fokusera på förhållandet i sig och leka. Exakt. Och lekandet, att umgås och vara. Men jag tänkte också sen att vi kanske ska avsluta med... Vi kanske kan ta vartannat avsnitt, vi får klura ut det själva, men att vi kan köra lite hands-on fysiskt, alltså riktig konkret tips. Jag kan ju ta det man gjorde, så att jag har en liten typ utmaning eller så här starter, hur du börjar träna med godis för de som vill det. Jag kan göra en liten snabb bara så innan vi slutar, och då kan vi ju också öppna oss för lite frågor kring sånt.
Ja, men det låter ju, alltså något faktiskt så här som folk kan testa eller träna eller tankar. Absolut, för att jag tror att det är nog ganska efterfrågat. Ni som lyssnar får jättegärna komma med feedback på våran Instagram gt.podden eller e-mail gtpodden@hotmail.com. Så att vi vet ifall ni håller med eller om ni tycker vi ska göra på något annat sätt. För vi poddar ju kanske mest för att vi tycker det är kul. Men sen såklart en stor del är ju till er som lyssnar. Så att vi är ju väldigt öppna för både ris och ros på vad ni vill höra mer om.
Men ska vi börja avrunda vårt första avsnitt kanske? Jag känner att vi har presenterat oss. Uff, det var jobbigt, men vi gjorde det. Och liksom gått igenom lite vad vi har för... Tack vare vi har svarat på den här frågan har vi kommit in en del på både utbildning och vad vi har för typ av hästar. Och förhoppningsvis har lyssnarna fått lära känna våra hästar lite grann.
Jag hoppas det i alla fall. Annars så det var ju verkligen en bra fråga att börja med i första podden. Jag känner verkligen det.
Jag tycker det också. Tack Rebecca. Ja,
verkligen. Tack Rebecca. nej, men jag känner mig jättenöjd. Alltså jag hade velat fortsätta prata minst lika länge till. Men jag känner att vi får väl kanske hålla på kommande grejer till nästa avsnitt. För då kan jag ju faktiskt inleda. Ska jag spoila vad som händer i nästa avsnitt?
Ja. Do it.
Det är ju en jättefjantig grej, men mina följare vet jag är många som har frågat. Jag har ju då lovat redan i somras, tror jag det var, när det bestämdes vad Bettans Fölunge kommer döpas till i pappret. Det är ju min sambo David. Jag, ett svagt ögonblick så sa jag, eftersom vi ska äga halva var av den här och David ska äga 1% mer än mig för att han tar den största ekonomiska biten i den nya Fölungen.
Så du kör 49,51 då, eller?
Det, absolut. Och sen så står ju inte det i några papper, men vi har ju bestämt att det ska vara så. Och då, den här ena procenten han äger mer, det tyckte han att då får ju han döpa hästen. Och jag tänkte ju, varför inte? Såklart, jag har redan fått döpt en egen uppfödning. Så här, det är klart att David, han har aldrig haft en egen häst och han har inte hållit på med hästar alls speciellt länge. Så det är ju bara kul att han ville ha det stora jobbet. Liksom. Så jag bara, gud vad spännande. Han kommer ju lägga sin själ i det här hästnamnet. Liksom. Det, du vet, mamman, Bettan heter egentligen Beyoncé, pappan heter Favorit Ask. Och efter, vi har Business som morfar och så har vi Diamante Similli som farfar. Det är liksom lite fancy namn. Så där. Så jag tänkte liksom...
Och så första hästen här nu, wow. Nu
ja, jäklar, han kommer ju liksom, du vet, naila det här bättre än vad jag hade kunnat gjort. Så jag bara, absolut, min älskling. Döp hästen du. Det blir jättebra.
Det blir super.
Och så kommer han en dag och bara, jag har bestämt vad den ska heta. Jag bara, va? Men vi vet ju inte ens om det blir en sto eller hingst. Han bara, men det spelar ingen roll för det passar till både och. Och nej, det här namnet. Du vet, jag har nog på riktigt börjat gråta. För att när jag insåg, när det slog mig att han menar allvar. Det här är inget skämt. Jag trodde ju flera månaders tid. Jag bara, men haha, du är så rolig. Alltså du får klura, vi har tid på oss där, vad det riktiga namnet är. Men han har bestämt sig. Och jag har ju hållit på och fulhintat så här som jag gör nu på Instagram. Jag bara, det är så hemskt David. Det är det fulaste, hemskaste namnet som finns liksom. Och så var jag så här, men berätta vad det är. Och David bara, nej. Vi kan inte göra det efter nyår. Tänk om någon snor det. Och jag bara, men vem kommer vilja döpa sin häst till det här namnet?
Det är liksom ingen risk. Nej, alltså, jag har inte heller hört det. Alltså. Så att lyssnarna vet om det. Jag har ingen aning.
Men det är ju alltså 100% ingen risk att någon i hela världen döper sin häst till ett sånt här hemskt fult namn. Men jag lovade ju att jag skulle berätta det efter nyår. Men nu kom det ju så himla lägligt med podden. Att jag, förlåt, men alltså, jag drar det. Jag kommer använda det för att ni ska lyssna på nästa avsnitt. Så i nästa avsnitt kommer jag för första gången någonsin berätta för dig och för typ alla mina vänner. Det är inte många överhuvudtaget som vet det här. Liksom. Och framförallt för Instagram, ni som har varit involverade i den här hemska upplevelsen jag har om Bettans Fölunges namn.
Nu kan du dela den med oss, kan vi liksom lida med dig sen.
Eller hur? Och så att i nästa avsnitt, vi kommer ju prata om massa annat också, men det här blev cliffhangern. Bettans Fölunges namn kommer släppas. Dun, dun, dun. Eller hur?
Det ska bli spännande. Men ska vi avsluta det avsnittet med att gå vidare på godisfrågan? Så jag tänkte ge 4 enkla tips till den som vill börja träna med godis.
Kör!
Tips 1. Välj mat eller belöning med omsorg. Du vill ha någonting som inte är supergott. För att om det är jättegott så kan det lätt leda till frustration. Så vill ha någonting som inte är jättegott men som ändå har lite värde för hästen. I mitt fall så brukar typ hackad lucern brukar vara bra. För det är inte jättegott men de vill ändå ha det. Så försök att välja någonting som inte är jättegott men som hästen ändå tycker om. Så det är första tipset. Andra tipset är att välja ett bra första beteende. Som Emma sa innan, börja inte med skrapande hovar eller massa rörelser och grejer, utan det bästa beteendet att börja med, det är att hästen står still bredvid dig, har huvudet och nacken rakt framåt. Och när hästen är i den positionen, då belönar du. I början handlar det om millisekunder. Så fort hästen tar fram huvudet rakt fram, snabbt dit med godis. Snabbt dit med godis. Så håller man på så, och sen efter ett tag så lär sig hästen att godiset kommer till mig. Och det är så du slipper hästar som tigger om du lär dem att godiset aldrig någonsin kommer om de är vid dina fickor eller vid dina händer. Så belöna till hästen och välj ett bra första beteende. Och mitt tips då är alltså, jag rekommenderar starkt att du börjar med att försöka få in beteendet att hästen står helt stilla med nacken och huvudet fram. Du kommer tacka mig sen om ni tränar vidare mer, för det är det bästa grundbeteendet att ha. Tips 3, det är belöningsfrekvens. Och frekvens betyder alltså hur ofta du belönar. I början så är det viktigt att belöna ofta, för det kommer göra hästen mindre frustrerad och den kommer ha lättare att koppla ihop beteende till belöningen. Så belöna ofta. Kanske en gång varannan sekund, så fort den gör rätt, så belöning, belöning, belöning. I början ska det gå så fort, och sen, alltså, om vi snackar när beteendet är klart, sen så kan man vänta flera minuter mellan, eller alltså, vi gör bara en gång i slutet av passet. Det är bara i början för att befästa. Och sen har vi belöningsplacering. Vill du minska risken ännu mer att din häst börjar tigga, så rekommenderar jag jättestarkt att du har typ en hink eller en gummibalja, liknande sak, på marken. Och att du, när du belönar din häst, så lägger du sig där istället för att ge från handen. För då kommer du ta dig själv ut ur ekvationen. Vilket innebär att hästen aldrig kommer förstå att godiset kommer från din hand. Och då kommer den heller inte att tigga. Så om du är rädd för att hästen ska bli tiggig, eller om du har en häst som redan är tiggig på grund av liksom vad som helst, så är det jättebra att belöna på marken i en hink. Så det var nog det fjärde. Och ett sista och femte tips är att gärna använda klickar som markör. Alltså att så fort du ser någonting du tycker om, så klick och godis direkt. Varje gång hästen hör ett klick ska det komma en belöning. Och försök se klickaren som en kamera, så att du tar en bild på det som hände just den sekunden och sen belöning. Så vill man börja med det, så tänk på vilken typ av belöning du använder. Någonting som inte är supergott. 2, vilket beteende du väljer att belöna. 3, hur ofta du belönar. 4, var du belönar, alltså på marken om du föredrar det. Och 5, att du använder en markör, alltså en klicker, för att hjälpa hästen förstå vad det är som du ville se mer av. Så det är mitt tips för det här avsnittet, om du vill börja träna med godis. Så nästa avsnitt tänker jag att Emma får avsluta med ett tips till er. Så kan vi tyras om lite.
Ja, men bra tänkt. Och det där var ju super, super... Ja, men alltså verkligen. Det där var super, super, super bra. Jag är så himla glad att jag inte var involverad i det här. För jag höll på att få en panik... inte attack. Men det höll på att bli en jobbig situation här. Under tiden du drog tipsen.
Varför?
För att jag... Doris kom inspringande från kattluckan. Doris är en av mina katter. Och rusar upp i soffan. Och jag bara hej, liksom, vet, med kroppsspråk för att det skulle vara tyst. Och så hoppar hon upp till micken och lägger sig och ska snutta på den här blommiga morgonrocken. För det är ju hennes snuttefilt. Det har inte jag tänkt på när jag ställde upp. Och jag kunde inte liksom hindra henne heller. För att hon är så...
Det är ju henne som tagit den.
Så att nu hon liksom, men jag tror det gick bra. Jag hoppas att det fortfarande spelar in här. Nu ligger hon här jättenöjd och snuttar på sin...
Så söt.
Men alltså,
men,
vad säger du? Är det...
Vad tycker du?
Ja, jag är
vi frågar varandra exakt samma sak.
Och jag är så nöjd. Jag tror faktiskt att det är god tid att avrunda här. Och sen tagga vidare till nästa avsnitt. Det kommer ju redan om en vecka igen. Alltså efter vi...
Om allt går som planerat så ska det ju komma om en vecka. Och jag är så taggad på att släppa det här. För jag vill så gärna höra och se om det uppskattas så mycket som vi har hoppats på.
Ja, och vi har ju ändå känt lite press för det här avsnittet. Alltså, jag tror ju helt ärligt, det låter ju så här. Det här får ni ju ta hur ni tolkar det som ni vill. Men att ge det 3-4 avsnitt. Sen så kommer vi ha kommit in i det på ett så väldigt annat sätt. För jag vet ju bara hur det är när vi har pratat i telefon. Och typ som när din man bara, varför spelar ni inte in det här? Det här är en podd, när han har suttit och överhört.
Ni kunde gjort två avsnitt på det här samtalet, sa han.
Och jag tror liksom att när vi har fått bli lite varma i kläderna så kommer det vara så himla naturligt. Jag är jättenöjd med första avsnittet, jag är verkligen det. Men det är alltid...
Det är också det första, det är det.
Jag vet
det
inte, första. Det är det första. Ni får vara lite snälla mot oss. Vi vill gärna ha kritik och vi vill gärna ha både ris och ros. Men ha i åtanke att vi är inga poddproffs ännu.
Nej, ännu. Vi vill bli.
Eller hur?
Och sen känner jag också att i framtiden så ska de nog vara beredda på att det kommer inte bara bli hästprat. Vi kommer säkert glida in på våra andra djur och prata om dem och kanske... Alltså allt från hundfoder till... alltså, exakt. Jag tror att vi kommer prata om väldigt mycket och brett. Och det är därför vi valde att döpa podden också.
Allt sånt som intresserar oss egentligen.
Ja, och till och med våra liv. Alltså, jag vill se detta som en blogg med lite lärorika inslag, skulle jag vilja säga. Typ att vi pratar bara telefon.
Eller hur? En variation av personligt vardagssnack liksom bakom kulisserna på Instagram och alltså framförallt oss som personer, den delen som inte syns så mycket på Instagram. Med en blandning av en väldigt stor fördjupning av sånt på Instagram också. För det är trots allt bara färdiga klipp vi oftast lägger upp och några sekunder här och där.
På det finaste och bästa.
Ja,
liksom.
Men nu har vi ju en plattform där vi kan diskutera allt så väldigt, väldigt mycket mer ingående. Och det ska bli så himla roligt, känner jag.
Jag tycker också det. Det ska bli superskoj.
Ja, men så jag tycker med de orden så säger vi väl tack för att ni har lyssnat på vårt första poddavsnitt. Mm. Och jag hoppas att ni kommer tillbaka.
Och glöm inte att vi finns både på Facebook och på Instagram. På Facebook heter vi Gränslöst och Tränslöst med Emma och Paulina. På Instagram heter vi gt.podden. Och sen så har vi en mailadress dit ni jättegärna får skicka typ förslag på ämnen eller träningsfrågor eller bara kritik eller vad det nu än kan vara. Ni når oss där i alla fall. Och den adressen är gtpodden@hotmail.com. Och sen är vi färdiga för idag. Så nu tycker jag att vi säger hej då och förbereder oss för avsnitt 2. Sa vi hej!
Hej då!